Idag är det 1,5 år sedan Ryssland gick till anfall mot Ukraina. 10 000 civila har dött i kriget och dödade ukrainska soldater, de räknas i 100 000. 8 miljoner ukrainare har tvingats fly sitt land och inne i Ukraina är miljoner på flykt undan attacker. Ännu fler lever mitt i krigets vardag. Många ukrainska städer är förstörda och sönderbombade. Det här är namn som vi redan har hört många gånger i nyheterna. Mariupol, Kharkiv, Zaporizjzja, Kherson, Luhansk, Tjernihiv. För ukrainarna kommer det att bli ännu en krigsvinter. Ilmari Käihkö, hur mår Ukraina?
Det är en väldigt bra fråga och här måste man väl erkänna att vi har inte god syn i vad som faktiskt pågår i Ukraina. Vi har en uppfattning att krigsmoralen är hög, att kampen går vidare och att ukrainarna är redo att ta den kampen. Men det sker säkert mycket som vi inte riktigt ser. Vi utgår från att Ukraina inte kommer att ge upp. Och det är väl den uppfattningen som många ukrainare som jag talar med också uttrycker.
Det här ska vi prata om i nyhetspodden idag, men vi måste förstås också prata lite grann om Yevgenij Prigozjin, numera före detta ledare för privatarmén Wagner. Jag heter Jonna Nupponen och Ilmari Käihkö är förstås också här. Välkommen.
Tack så mycket.
Du är då alltså docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan i Stockholm och för närvarande gästande forskare vid Alexanderinstitutet i Helsingfors.
Yes.
Den ryska privatarmén Wagners ledare Yevgenij Prigozjin dog ju då alltså i flygplanskraschen utanför Moskva igår kväll. Exakt på dagen 2 månader efter att han inledde ett uppror mot den ryska arméledningen, sin marsch mot Moskva och då förstås indirekt också ett uppror mot Putin. Klart det inte var en olycka och Putins hämnd han ifatt honom, det var nyhetsrubriken han skrikit sen i morse. Håller du med?
Ja, nu är det mycket spekulationer och givetvis, vi vet inte vad som har hänt. Vi kanske aldrig kommer att få veta vad som har hänt på riktigt. Ryska medier kallar det här för en olycka, vilket givetvis kan vara ett tecken på att de har redan bestämt sig att det handlar om en olycka. Det kommer säkert undersökas, hur opartisk undersökning det kommer bli sannolikt inte. Det finns väl den tanken att Putin vill hämnas. Så som han har gjort tidigare. Prigozjin var ju en förrädare och förrädare måste dö.
Och det har ju Putin till och med sagt rent ut att han var en förrädare, en landsförrädare.
Exakt, ja. Och nu är Prigozjin död så att där får vi väl misstankarna. Och vi kommer nog aldrig bli av med de misstankarna.
Kommer Ukraina att få skulden för det här? Och har det liksom någon betydelse?
Det har nog ingen betydelse. Ukraina teoretiskt skulle kunna ligga bakom det här. Som jag sa, har Prigozjin många fiender. Vissa av dem finns i Ukraina. Det finns många ukrainare som absolut hatar Prigozjin för allt som han och Wagnerstyrkorna har gjort. Och sen kan man undra om det egentligen ligger i Ukrainas intressen att bli av med Prigozjin. Han har ju skapat problem i Ryssland, vilket kan då vara fördelaktigt för Ukraina. Så att svårt att säga. Om Ukraina får skulden, just det här rubriken om olycka, det kan väl tyda på att Ukraina kommer inte få skulden. Just det. Även från det ryska hållet.
Den här ukrainska motoffensiven som inleddes i juni, den har gått väldigt trögt. Trögare än väntat och kanske trögare än vad många bedömare trodde och hoppades på. Var förväntningarna för höga?
I dagsläget ser det ut som om förväntningarna var för höga. Nu måste man givetvis betona att motoffensiven är på gång. Vi vet inte hur det kommer att sluta. Ukraina har fortfarande minst några veckor kvar tills värdet börjar ändras. Och det här kommer ju bli värre ju närmare hösten kommer. Men hittills har Ukraina nått väldigt lite i det här motoffensiven när det gäller territorium. Så man kan väl räkna att Ukraina har befriat ungefär 0,2% av det området som Ryssland ockuperar i Ukraina. Så att framgångarna har varit, om man nu säger snällt, begränsade.
210 kvadratkilometer har Ukraina tagit tillbaka av sitt territorium, rapporterar åtminstone Washington Post. Det här är alltså ett område som är stort som Helsingfors eller som Karis. Vad är det egentligen för områden man har lyckats återerövra då?
Det är ett antal byar och vissa områden runt staden Bachmut. Men hittills har de inte varit väldigt betydelsefulla. Givetvis måste man komma ihåg att för att bryta igenom försvarslinjerna måste man väl ta territorium. Så att man har väl gjort framsteg. Och det kan i framtiden leda till större framsteg. Samtidigt har man också lyckats orsaka förluster på den ryska sidan. Men här vet vi inte riktigt hur förlustförhållanden ser ut. Har Ukraina lidit större förluster än Ryssland? Och i längden givetvis, vem som kan tåla större förluster? Är det Ukraina eller Ryssland? Ryssland har ju tre gånger större befolkning än Ukraina. Samtidigt verkar moralen vara högre i Ukraina. Ukraina får stöd utifrån i form av materiell, i utbildning. Samtidigt har ju Ryssland mycket större försvarsindustri än Ukraina har. Så det är svårt att säga vem som tjänar mest på den här utnötningen.
Amerikansk underrättelseinformation gör ju gällande då att de ukrainska styrkorna inte kommer att nå ett av sina viktigaste mål under det här året, det vill säga att skära av ryska styrkornas landförbindelse till Krim. Och det låter ju onekligen så på dig också, att det är inte mycket som kan uppnås innan vintern kommer. Varför kommer de inte att klara det? Vad är det liksom som har gått fel?
Det är väl mycket som har gått fel, och det är väl alltid fallet i krig. Här är det intressant att notera att nu börjar man leta efter problem. Och i till exempel amerikanska tidningar har man börjat skylla på ukrainarna, att ukrainarna har krigat på ett fel sätt. De har inte fokuserat sina styrkor, de har inte kraftsamlat i södra Ukraina, utan de har splittrat sina styrkor.
Men stämmer det då att de har krigat fel?
Det beror på. Det här är ju Ukrainas krig. Det är ukrainarna som fattar beslut. Så måste tänka på den, alltså helhetssituationen. Rent militärt har även jag flera kollegor som under sommaren och även före sommaren har sagt att Ukraina borde kraftsamla. Det här, de kommer inte kunna bryta igenom försvarslinjerna.
Ja, liksom på många håll samtidigt.
Exakt. Men samtidigt, det finns också en politisk verklighet. Och det är väl något som till exempel Zelensky måste ta hänsyn till. Ukrainarna, de skulle säga att visst, vi skulle ha kunnat kraftsamla i södra Ukraina. Men om vi hade då förlorat östra Ukraina, då hade det blivit problem som vi ville inte ha. Så att det är alltid lätt att säga utifrån, i synnerhet vi som inte krigar i Ukraina, hur de borde ha gjort. Och från ukrainskt håll, och det här är också viktigt, har de också krävt mycket mer stöd än de har fått. Zelensky har också sagt att stödet kom för sent. De ville börja en våroffensiv. Eftersom det dröjde med stödet så blev det en sommaroffensiv istället. Och då fick ju ryssarna tid att minera, att bygga fortifikationer, att förbereda sig inför den här offensiven. Så att det finns väldigt många faktorer som alltid är krig. Givetvis det som vi kan göra är att börja tänka på hur vi kan göra bättre. Men det kräver väl insatser från vår sida även i Finland. Det vill säga titta på vad Ukraina behöver. Hur kan vi se till att de får vad de vill ha. Och hur vi kan till exempel bättre utbilda ukrainska soldater.
Ja, de här vapenleveranserna från väst, de har ju diskuterats livligt. Och för varje sån här större vapenleverans eller varje sån här större beslut som har tagits, så har det ju diskuterats väldigt mycket om just den här betydelse. Det senaste är ju de här då F-16-stridsflygen som Nederländerna och Danmark nu ska leverera. Hur borde vi på något sätt förstå det här behovet av krigsmaterial som Ukraina har som helhet?
Det som man kan väl säga i rapporteringen är att vi fokuserar väldigt mycket på teknologi. Och vi verkar ha haft väldigt hög tro på vår egen teknologi. Vilket nu kanske visar sig att har inte varit så avgörande. Inte minst i motoffensiven. Det pratades mycket om Leopard-stridsvagnar. Ja. Vilken effekt har de haft i motoffensiven? Visst, de har haft någon effekt, men ingen avgörande effekt. Samtidigt kanske glömmer vi i diskussionen att Ukraina behöver mer ammunition. Det som de säger är ofta att ammunition. Men det är inte lika sexigt att skriva om att vi har skickat 10 000 artillerigranater till Ukraina än att säga att nu har vi skickat F-16 stridsflyg. Våra politiker kan också skapa rubriker där. Så att det politiska spelet påverkar också vad vi gör för Ukraina. Och nu är jag inte allt för cynisk här, men det är ändå en faktor som måste tas hänsyn till. Att Ukraina har ju fått mer och mer. Men samtidigt behöver de fortfarande de väldigt grundläggande sakerna. Det vill säga ammunition, vanliga vapen och allt som de har tidigare fått.
Behöver de en egen militärindustri? Är det det vi borde föra dit?
Ja, det är nog det som vi är på väg mot. Mm. Och här kan det väl finnas två syften. Det första är att långsiktigt måste ju Ukraina kunna hålla ryssarna tillbaka.
Mm.
Och det kräver väl en försvarsindustri. Mm. Samtidigt här kan man också tänka att vi kanske har egna ekonomiska intressen inblandade. Men samtidigt kan man väl också ta det här som ett politiskt statement. Att vi kommer att samarbeta väldigt länge tillsammans.
Mm.
Och det här har kanske varit ett problem att mycket av de här stödpaketen kanske inte skickat den signalen.
Det här kriget kallas redan på Wikipedia för det rysk-ukrainska kriget. Och det har pågått i 9,5 år, står där. Och det är ju i och för sig riktigt. Det startade när Ryssland annekterade Krim 2014. Och då startade ett krig i delar av Donbass-regionen i Ukraina. Du sa redan i ett ganska tidigt skede, då efter det här ryska anfallet som började i februari för 1,5 år sedan, att det kommer att bli ett långvarigt krig. Vapenleveranser och stridande styrkor är ju en sak, men hur klarar det ukrainska samhället många år av krig, skulle du säga?
Hittills har de klarat rätt bra, men sen måste man också komma ihåg att krigets intensitet mellan 2014 och 2022 var väl mycket lägre.
Mm.
Ja, det fanns den här första spiken 2014 tills februari 2015, men sen efter det glömdes kriget bort så småningom. När jag först kom själv till Kiev första gången, det var april 2017, så blev jag själv förvånad att kriget syntes inte. Jag arbetade mycket med veteraner och de var väl intresserade av kriget. Men sen träffade jag många civilister som inte alls tänkte mycket på kriget. Det var en som erkände att hon skämdes eftersom hon visste att kriget pågår i Donbass.
Mm.
Men det påverkar inte hennes liv på något sätt.
Mm.
Det var intressant. Så att man kan väl säga att jag blev förvånad att hur det är möjligt att glömma ett krig som ditt eget land för. Frågan är om det är möjligt den här gången.
Mm.
Sen kan man givetvis undra om vi utanför Ukraina kan glömma det här kriget. Jag tror att det har kanske blivit lite mer avstånd med Ukraina-kriget. När det började i februari förra året så såg man ju många ukrainska flaggor.
Mm.
Nu ser man ser dem lite då och då. Det samlades mycket pengar till Ukraina. Det samlas pengar fortfarande, men jag kan tänka mig att summorna har blivit mycket, mycket mindre. Så det kommer nog bli en politisk utmaning att hålla stödet på gång. Om man nu vill det och vår ny regering verkar vilja det.
Mm.
Sen kan man givetvis tänka lite mer in i framtiden. En av de skräckscenarierna är givetvis att om USA drar sig ut från kriget.
Är det liksom lite på något sätt där som den där springande punkten är när det gäller väst och väststöd? För jag tänker att åtminstone bland europeer eller befolkningen i de europeiska länderna så är ju just nu stödet för de här vapenleveranserna till Ukraina jättehögt. Men hur ser du på den här politiska viljan?
Jag skulle säga att även i Europa åsikterna, opinionen är splittrat. Så ju närmare Ukraina man kommer, desto starkare stödet. Undantaget är Storbritannien, där stödet har varit högt från början. Men om man går längre bort från Ukraina så minskar ju stödet. Så vi ska inte ta för givet att stödet kommer att finnas där för alltid. Problemet med den här valet i USA är att om stödet från USA sinar, då tvingas ju Europa göra mycket mer. Och jag är inte helt övertygad att vi har vilja eller ens om vi har färdigheter och förmåga att öka vårt stöd markant. Den förmågan kan vi skapa, men det kommer kosta oss. Just nu ser vi inte kostnaden i vardagslivet så mycket. Även om krigets kostnader har väl påverkat alla av oss på något sätt. Men då kommer de här kostnaderna, de kommer öka väldigt mycket. Om vi är redo att betala det priset, det är jag inte helt övertygad om i dagsläget.
Mm. Tusen tack, Ilmari Kähkö, för den här analysen.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniker för det här avsnittet är Micke Andersen. Favoritmarkera oss på arenan och fortsätt lyssna.